Folkpartiet.
Nej, vi får se vad de kommer med, så får man se om det finns en skäl. Men det vi begär nu, det är att inte du ska föreskriva vad vi ska fråga folket, utan att det arbete som vi bedriver är meningsfullt och leder fram till en klar och entydig fråga i folkomröstningen.
Ja, om det blir sammanlagt två så håller jag med dig. Om det blir fler så är det inte jag som gör det besvärligt för mig, utan då är det du som gör det besvärligt för hela folket.
Ja, om du då vill... Jag är inte säker på att det är så bra att bara ha svart och vitt, men det kan man olika meningar om. Men om...
Det var ju ett sorts världsrekord i manipulation. Här fanns det två uppfattningar om kärnkraft. Den ena var att kärnkraft inte är bra och att vi ska bli av med den så fort som möjligt. Och det var nej-linjen. Och det andra var ju att kärnkraft är någonting man kan ha och som man ska bygga ut. Och där var ju Moderaterna och Socialdemokraterna och Folkpartisterna helt eniga. Men Palme gjorde den taktiska bedömningen. Den var kanske riktig. Att skulle socialdemokratin vinna och ja-linjen vinna, så måste det finnas en skillnad mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Och så hittade han på det här med att kärnkraften skulle huvudsakligen ägas av samhället i framtiden. Och då kunde inte Moderaterna ställa upp på det. Och så fick man en baksida med olika text.
Ja, jag möter dina SSU-are där ute. Och det är en iver hos dem, det är en iver hos dem att få mig att försäkra att jag inte överger den energipolitik som Centern står för. Att jag inte överger inställningen i kärnkraftsfrågan. Jag förstår dem, jag förstår deras oro. Men vad jag inte förstår, det är att ingenting av detta har smittat av sig till det socialdemokratiska partiets ordförande. Att icke han känner någon oro.
Här förespeglade man ju människorna att helt kompromisslöst att det inte skulle bli någon laddning av Barsebäck. Att det inte skulle bli någon start på nya kärnkraftverk. Där kan man tala inte bara om brutna löften utan om ett svek. Som är helt unikt i svensk politik.
Olof Palme, 5 minuter.
Kunde du förstå Palmes upprördhet?
Nej. Den var nog till dels spelad.
Det är ett väldigt starkt uttryck. Det största sveket i svensk politisk historia.
Men han hade ju lätt för sådana där formuleringar.
Relationerna mellan Fälldin och Palme är ju mycket intressanta egentligen. De förstod sig aldrig på varandra riktigt. Han hade den uppfattningen att det här var farligt. Och Palme då har en politisk ärlighet att står man för ett program som man har varit med och satsat på så lång tid så kan man inte bara hoppa av. Så det var två stycken ärlighetsbegrepp.
Klockan är 9. Ute i landet har vallokalerna just stängts.
Vad bra idag?
Ja, jag röstar bara.
Så roligt att bli fotograferad.
Ja, det var vanligt.
Hej.
Det händer ju ingenting.
Hej. Du är så bra i Fridasson.
Men valvinden blåser ändå emot det som det verkar nu.
Det verkar som om den skulle göra det nu. Å andra sidan så har vi...
Skillnaderna är ju väldigt små. Om de här prognoserna är riktigt så har vi förlorat ungefär 0,5%.
Moderaterna 15,6%. Centern 24,9%. Folkpartiet 10,7. Socialdemokraterna 42,7.
Åh, jag gråter.
Olof insåg ju tidigt att det var kört. Och han var ju då en realist och inställde sig väldigt snabbt på hur ska vi nu agera utifrån den här nya situationen.
Var besviken?
Ja, självfallet. Men vi hade ju det styrt i 44 år i Sverige.
När vi nu äntligen får en ny regering så ska ni...
Den Tänk bara fråga så här, du höll den här presskonferensen där uppe.
Ja.
Du håller en väldigt tuff attityd liksom. Du kan inte gärna känna dig så.
Jo, varför då?
Ni har ju förlorat.
Sveriges...
Ja, visst, men... man ska inte drabbas av svårmod om man förlorar, utan då ska man snabbt som möjligt inrikta sig på att komma igen och driva en politik.
Hade du innerst inne trott det här?
Jag visste inte. De gjorde en intervju med mig i Tysk TV. Ja. Jag sa att vi vinner valet om inte kärnkraftfrågan med den här väldiga löftespolitiken trasslar till det för oss.
Jag tror att varje seriös betraktare utav det här valresultatet, det kan skilja på tiondelar ännu, måste sägas att det är något ganska... Så där ja, det var inte mitt fall i varje fall.
Vem fick ni den här?
Han kämpade och ville alltid vinna. Och det där var så till en grad en del av hans läggning att det gällde i alla tänkbara sammanhang. Jag skulle påstå att han spelade såna här spel med sina barn och skulle trilla kulor på genom vissa hålen och sånt där. Skulle han vara bäst där också? Det fanns ingen sammanhang där han inte var bäst.
Han spelade hela tiden under sin förmåga för att dra nytta av motståndarens misstag ständigt. Och hade alltid lite reserv att ta till i kritiska lägen. Det var lite samma på politikens område också, att han utnyttjar sin koncentrationsförmåga och envishet. Han drogs med alltid i kampen. Va? Det kunde gälla om han själv spelade eller om hans... Ofta var det så att han tog det sämre lagets parti. Jag tror att det liksom gick igenom hela hans person och politiska ställningstagande också. Den här, någon slags inlevelse med den svagare i samhället.
När vi kräver att alla ska ha rätt till ett bra arbete, till en utbildning de har intresse för, till en hygglig bostad och till en fullgod sjukvård, då innebär detta en dramatisk ökning av ambitionsgraden för samhällets politik. Då riktar vi strålkastaren på bristerna, på spänningen mellan dagens verklighet och framtidens ambition. Och det är bra, därför att ambitionen, framtidsvisionen om lika rätt för alla, om jämlikhet, är en mäktig drivkraft för konstruktiv handling.
Därför du har varit med och byggt det här samhället. Du har fostrat barn och du har skött hemmet. Du har varit med. Och då har du som svensk medborgare rätt när du är gammal och får en god omsorg. Det är ingen välgörenhet. Du behöver inte be någon. Du har rätten. Och detta mötesdeltagare, det är kärnan i den allmänna, generella, fina välfärdspolitiken som vi står för. Alla ska ha rätt i det här samhället och de ska behandlas lika.
Arbetade i 5-6 månader med mängder utav bevis som undan för undan hopades. Och vi kunde bara komma fram till denna slutsats. Att det var besök ifrån Warszawapakts länder med både konventionella ubåtar och så kallade minubåtar.
Jag menar, jag som försvarsminister trodde inte alls om ubåtskommissionen. Jag tycker de var alldeles för självsäkra. Men här hade vi en ubåtskommission som vi själva hade tillsatt. Sven Andersson som ordförande. Med Carl Bildt, Moderaternas representant. Och hela försvarsledningen. Och hade de kommit fram till att det var ubåtar, vad hade vi att sätta emot? Skulle vi dyka själva?
Vi har haft många utrikespolitiska gräl sedan den här regeringen tillträdde. Men alla dessa gräl har haft en gemensam nämnare. Olof Palme.
Som Sveriges statsminister bedriver delvis som en personlig politik är till stor skada för Sverige. Det måste Sveriges folk få reda på. Och det är kanske
inte... Är ni eller är ni inte av uppfattningen att regeringen arbetar med dubbla budskap gentemot Sovjetunionen?
För hela Sveriges folk att den nuvarande utrikesministern saknar vårt förtroende. Att han saknar därmed hela oppositionen.
Men därmed har också broarna rivits om säkerhetspolitiken. Jag beklagar det mycket djupt. Men det betyder att vi söker strid över hela fältet.
Men är trovärdigheten för Sveriges neutralitet så bräcklig att den kan spolieras av att en moderat riksdagsman äter lunch med fel folk i Washington?
Det är ju mer än en lunch, det är kontakt med dess, så att säga, spioner.
Men på Sveriges ambassad?
Ja, nej, det vet jag inte vad det var. Det spelar ingen roll. Trovärdigheten tror jag tål rätt mycket. Men man måste säga ifrån. När ett företrädare för ett parti, och tydligen ett helt parti, inte har känslan för vad neutraliteten kräver.
Ja, det får, ifall det är så att några samtal som man för leder till att den svenska för statsministern och därefter mobiliserar en hela regeringen till uttalande, så verkar det ju närmast som det är jag som styr den svenska regeringens agerande. Det är ju alldeles groteskt självfallet.
Men ja, det där är alltså en lite gåtfullt varför han var så engagerad i Carl Bildt. Alltså jag undrar ifall det inte är så att han till sin förskräckelse upptäckte en spegelbild av sig själv. 20 eller 30 år efter det att han själv blev politiskt aktiv så kommer från Östermalm och från studentpolitiken, precis som han själv, en ung man som har samma intressen av världen och som är verbalt skicklig, duktig på att debattera. Och som har gjort en egen analys. Men som är motsatt den som Olof Palme har. Kanske var det så att han kände på något sätt att min arvtagare i svensk politik är inte en socialdemokrat, utan det är en från det andra på mitt emot. Totalt överraskande. Alltså en av historiens ironier.
Es el primer ministro del Reino de Suecia, su excelencia, el señor Olof Palme. Tiene la palabra su excelencia.
Mr. President, Mr. Secretary General, let me at the outset from this rostrum convey this message from the people of Sweden and their elected representatives. To all assembled here.
Palme frågade mig en gång i regeringen att om ju under min regeringstid, tror du att jag har någon chans att bli FNs generalsekreterare? På den frågan svarade jag nej. Det är stormakterna, Amerika, Sovjetunionen, Jag tror inte ens Kina ville ha Palme. Han var för aktivistisk. Och han förstod det själv. Då kom han fram till, han sa vid något tillfälle, att jag har ju sysslat med det här så väldigt lång tid. Och jag kan ju inte hålla på med det. Det måste ju finnas ett liv efter detta. Med svensk politik och vara svensk statsminister. Tror du vi skulle ha någon chans? Och jag var ju själv barn till en flykting. Tror du att jag skulle kunna bli FNs flyktingkommissarie? Men Palme ville ju inte själv att hans namn skulle användas via valkampanj och annat i Sverige.
Jag tror alltså större delen av livet, hans liv, uppfattade han som en helvetesvår tennismatch, om du så vill. Där man egentligen ideligen får stryk. Okej, ibland går en boll in, du vet. Men i princip är ju ett sånt liv fyllt med det ena jävla nederlaget efter det andra. Men han är tvungen att spela den roll. Han har man gett sig in i leken, så får man leken på.
Kan du lysa in med lampan lite mer?
Jag ville ständigt att han skulle avgå. Du kan väl avgå från det här och slipper du bli utskäll jämt. Så kan du åka jorden runt och hålla föredrag och träffa intressanta människor. Och så kan du umgås med dina vänner.
Upplevde han att det var ett kall att vara statsminister? Att han måste stanna kvar?
Han har en fruktansvärd pliktkänsla, Olof Palme. I otrolig pliktkänsla. Man ställer upp i, och man sviker inte.
Vår blodsemet, men när vi nu till vårt försvar. En dag en gräns för dessa sätta, där solen strålar lika klart.
Det var en väldigt besvärlig höst på det sättet att han var väldigt ointresserad av vad som rörde sig utanför hans närmaste omgivningen. Den enda tolkning jag kunde göra, det var att han dels hade valet gått dåligt, i varje fall inte så bra som vi hade hoppats på. Det var då första valet efter segern 82. Dels så plågades han oerhört av Skalle Harlan-affären. Och det var egentligen ingen konflikt, utan det var bara att jag lämnade ensam. Det var ingen idé att gå till honom.
Känner du till regler? Jag menar, våra skatteregler är väldigt krångliga, men vet du vilka regler som gäller?
Jag har noga prövat detta med tillgänglig expertis.
Och ändå inte tagit upp din deklaration?
Jo, det är omnämnt i min deklaration.
Men du sa ju förut nu att du inte tog upp det.
Jo, men jag har inte tagit upp det som en inkomst eftersom jag har inte ett enda öre i inkomst.
Utan du tog upp det som en förmån?
Ja, det redovisar att jag hade varit och hållit dessa föredrag.
Jag menar, det var ju också ett led i en ganska organiserad politisk kampanj då. Med förgreningar upp i Moderaternas partiledning och enskilda journalister då som av huvudsaklig hemmotiv försökte utnyttja den här så kallade affären.
Kände du som att du hade fått slag, du hade fått hämnd, en vendetta på Olof Palme?
Ja, det är möjligt att jag har tänkt så låga tankar också, det får jag nog medge.
Det sägs ju att det här var en placerad grej, att den kom från hans politiska motståndare.
Ja, så brukar det gå till.
Jag har hållit ett föredrag där jag, som jag alltid gör, har avböjt varje arvode och inte haft någon som helst krav eller villkor för det föredraget att min son skulle få något stipendium.
Nej, men tog du upp det här sen i deklarationen som inkomst?
Nej, jag menar att jag är icke skattskyldig för detta.
Tack så mycket. Det blir kanske en sekund i
tre. Men det här sista var ju oerhört förvirrat. Det sista du frågade var ju väldigt förvirrat.
Var förvirrat tycker du?
Ja, vad kunde ha med moral att göra?
Jo, men misstanken här om att du bytte tjänster.
Som havet-affären var, så kunde man ju aldrig bevisa att man var oskyldig. Han kunde bevisa att han inte hade tagit en sovvagn eller att han inte ägnat sig sjukförsäkringsbedrägerier. Det här militärkolonnen var ju ett löje. Men Olof var alltså så ointresserad av pengar. Tog aldrig betalt och plötsligt. Och sen tillhörde det dessutom socialdemokratisk politik att vara skattebedrägeri, det är nästan det värsta som finns. Så plötsligt är han anklagad för något. Det han vet att han är oskyldig. Samtidigt som han kan inte bevisa det.
Men när sedermera blev en debatt om detta, då fann jag också att jag borde ge en mer utförlig redovisning till taxeringsnämnden. Och då gjorde jag det. Och det här har ju kanske någon gång finns.
Det var den 1 maj 1955. Och då blev på min lott att möta den statssekreteraren vid bussen. Hon skulle komma från Hässleholm 2:30. Men det var ingen jag kunde likna med en statssekreterare. Då kommer den här mannen med baskermössan. Vet ni var Folkets park är? Jaha, det är kanske Palme. Ja, det är det. Som ska hålla vår 1 maj-tal. Ja, det är det. Och jag håller med 1 maj-tal här i Glimåka. Hur ska jag klara detta? Och sen går vi ner till Folkets park. Och där står han där och håller ett underbart tal. Och han blir avtackad med väldiga applåder. Och då står gamle kämpen Edvin Nilsson. Jag ställer frågan, vad tyckte du om denne talare? Edvin han svarar på sitt genuina djungemål. Jag ska se att den pågen han kommer att tugga långt.
Låt aldrig bli sagt om denna generation att vi lämnade idéer och ideal åt det förflutna. Beslutsamhet och rättlinjiga syften åt våra motståndare. Svensk arbetarrörelse ska inte svika idén, visionen. Det är vårt stora framtidslöfte på vår högtidsdag när vi nu går vidare mot nya djärva mål.
Kultur och frihet och människorätt, kom och var med ut i våra led. Vill du att slaven ska äta sig mätt? Om nu ska just du vara med.